Det här är Sportbladets Premier League-podd. Idag ska vi prata om två sparkade tränare. Vi är uppe i totalt fyra nu och ingen av dem är Ole Gunnar Solskjær. Tänka sig hur saker och ting kan falla ut. Det är dessutom Manchester Derby, poängtapp för både Liverpool och Chelsea i toppen och ett West Ham som verkligen tar kliv framåt. Nu kör vi igång Sportbladets Premier League-podd. Sportbladets Premier League-podd. Idag har vi två sparkade tränare att avhandla, men ingen av dem är Ole Gunnar Solskjær. Kanske till Manchester United-supporternas förtret då, för att det pågår ändå en kris i Manchester United, anser nog alla utom styrelsemedlemmarna där som envist håller fast vid Ole Gunnar. Han ska ju få hela den här säsongen på sig, är det sagt, och vad det verkar så sitter han ju säkert i båten eller vid ratten. Ole Gunnar.
Det är ju en ratt. Det kan vi ändå komma fram till. Det är ju en ratt. Sen svänger ju lite åt olika håll, känns det ju som. För det var ju ändå okej när de hade vunnit två raka, slår Tottenham, bara att ja, nu är det kris igen i alla fall.
Frida, du är med från London, Makoto här i studion med mig. Ja, vad ska vi säga om Manchester Derby? Det var rätt ensidigt, eller hur?
Det var väldigt ensidigt, och jag tror väl att även om det blev en 3-0-seger mot Tottenham så antar jag att de flesta inte drog speciellt höga växlar av det, just eftersom att Tottenham inte kom upp i nivå. Och de utnyttjade ju inte alls att Man United gick ner på en 3- eller 5-backslinje. Men det gjorde sannoliken Man City och hade inga problem med att bryta ner den genom Gabriel Jesus och Phil Foden på kanterna. Och Guardiola sa ju det efter matchen att själva nyckeln här var att City hade gått ut och bestämt sig för att de ska kontrollera matchen från början till slut. Och förlitar man sig då på ett omställningsspel så fungerar det ju inte. Och City hade en sån där dag som påminner väldigt mycket om matchen på Stamford Bridge, när de inte lät Chelsea hålla i bollen mer än en halv sekund. Alltså direkt, så fort en Man United-spelare hade bollen, så var 2-3 City-spelare direkt där och pressade. Och det blev alldeles för jobbigt för United. Och vi vet ju om att de har sina strukturella problem med att deras pressspel inte riktigt fungerar. Och nej, men man såg ju det vid flera tillfällen, just det här att det var lite lojt när man jobbade hem. Och så där var inte City alls, utan de la verkligen ner jobbet från början till slut. Och i andra halvlek, efter att fått in de där två målen, det ska väl sägas också att de fick ju lite hjälp där av Bagi också vid 1-0 i och med att han drog in den i eget mål. Och så är ju han också. Alltså Bagi är ju alltid i, jag skrev också i min text, att han är alltid i nödläge. Och det är därför han kan se så bra ut ibland. Att när det handlar om att överleva bara, ja, men då kan han stå ut och skina, just när det handlar om att kasta sig in i dueller och sådär. Som det lite grann var mot Atalanta tidigare i veckan. Då kan det ändå fungera, men inte i en sån här match där man måste vara lite smart och ta det lugnt och fatta vettiga beslut. Och då fungerar. Men det var inte bara han ju. Det var Aaron Wan-Bissaka hade ingen höjdare match, och det är ju mycket som inte fungerar i den där backlinjen. Den som var bäst var väl kanske Lindelöf ändå, och då var ju även han nära på att göra självmål, så att det var ju väldigt yrt i United överlag. Och just när Bernardo Silva lyckas göra det där 2-0-målet också, när det är Luke Shaw som står och sover lite, och ja, De Gea blev väl ställd av Silvas avslut, ja, men då kan de bara trycka ur syret helt och andra halvlek. Så att ja, det var en väldigt ensidig match, och återigen väldigt oroväckande för Uniteds del. Och det kommer ju nya uppgifter nu här som säger att Bruno Fernandes ska vara en av de spelarna som anser att det inte finns någon taktisk tydlighet under Solskjær, och Cristiano Ronaldo ska oroas över hur Uniteds standard har sjunkit sedan han lämnade för 12 år sedan, och det ska finnas sympati för Donny van de Beek. Och det var ju faktiskt han som drog det högsta jublet på Old Trafford när han hoppade in. I övrigt så var det inte så mycket att så mycket att hurra över från hemmasupporternas sida. Och sen spelade ju Rashford också nära en halvtimme, trots att han faktiskt missade två träningsdagar innan matchen på grund av influensa. Så det ska också vara en sån där grej där man menar att Solskjaer favoriserar vissa spelare, ja, som exempelvis då Rashford, när det finns andra alternativ som Jesse Lingard som inte får speciellt många chanser. Och det är väl klart att det borde komma ett internt missnöje när det ser ut på det här sättet, för att i Sky-studion också efter matchen så är de ju splittrade, och det förstår man ju, för där sitter ju ett par spelare med rötter i Man United som känner Solskjaer, och det märks ju att de ska försöka försvara sin polare, eller i alla fall inte kasta honom under bussen, samtidigt som då det finns en motpol. I det här fallet var det Micah Richards med sin bakgrund i Man City som liksom tryckte på för det där. Det är ju managern som har det yttersta ansvaret. Visst, man kan skylla på spelarna, men det är ju han som ska få spelarna att dra åt samma håll. Så där var de lite oense, men det är väl klart att Solskjaer måste vara pressad nu, även om ledningen påstås inte ha någon plan B, och att de, att det är helt enkelt därför han sitter kvar, för att de vet inte vem de ska plocka in och om de ska göra sig av med honom. Men alltså, när det ser ut på det här sättet så måste de i alla fall börja tänka på att ja, vi ska nog kolla runt efter en ersättare i alla fall.
Alltså, det är ju någonting med de här matcherna de förlorar också. Alltså, Liverpool-matchen säger ju sig självt att det är få tränare som överlever 0-5 mot Liverpool hemma på Old Trafford, till att börja med. Det gjorde Ole Gunnar Solskjaer. Sen då Manchester Derby, ja, bara 0-2. Men det är ju precis som du säger, Fred, City bara avverkar den här matchen. Det är derby. Det är en match som liksom ska leva sitt eget liv, som man ska liksom aldrig kunna tippa på förhand. City gör det här som att de möter liksom Norwich hemma. Mm. Bara liksom spelar av det, gör sina mål och sen liksom laddar runt resten av matchen.
Och det är ju lite sorgligt också. Det är ju inte det man vill ha av ett Manchester Derby heller. Nej. Alltså, jag kan tänka mig att vissa City-supportrar tycker säkert att det börjar bli lite tråkigt också.
Men jag tycker att det är svintråkigt. Jag är astrött på det här Manchester United. Visst, det var kul i början när de inte var stora farliga laget. Och att, samtidigt så tyckte jag det gav energi när de såg bättre ut. När de faktiskt slutade före Liverpool och så vidare i tabellen förra året. Att det var någonting på gång, ja, men det kändes som att man liksom taggade till. Fan, det går ju verkligen att hävda att de var ännu mer utspelade i den här matchen än när de förlorade med 5-0 mot Liverpool, faktiskt. Även om siffrorna var större, så var de ännu längre ifrån att skapa någonting här. De blev fullständigt...
De Gea räddade ju dem.
Ja, De Gea var ju outstanding i framförallt första halvlek, när han gör 3-4 liksom förstklassiga räddningar. Och det var liksom det var ju aldrig någon fara för Manchester City. De riskerade ingenting. Ja, Ronaldo har det där skottet på i någonting som egentligen inte är knappt en halvchans, men eftersom han är Ronaldo så skapar han en målchans av det. Och sen så har de ju ingenting. De hotar ju aldrig. Alltså, det blir ju ingen puls överhuvudtaget åt något håll i den här matchen.
Men man fattar, för det sker reagerar som han gör när han är på väg ut. Liksom. Det är liksom lite befriande att se när han, liksom, jag vet inte var exakt det han slår till, men han är förbannad i alla fall, och han har ju fått för mycket att göra.
Och det är så här, det här laget är ju precis som alla andra lag på den här nivån. Det är fullt av vinnarskallar. Vi vet ju att Cristiano Ronaldo, han älskar inte att förlora fotbollsmatcher.
Det såg vi också på hans fina tackling där på De Bruyne på slutet. Det var lite frustration bakom den, om man säger.
Ja, men mycket. Men man såg också under matchen när de ställde upp för en till liksom defensiv hörna, så här att han går och skakar på huvudet, han är inte alls nöjd. Bruno Fernandes är en otrolig vinnarskalle. David De Gea, en otrolig vinnarskalle. Alltså det... Förr eller senare, det spelar ingen roll hur populär man är, förr eller senare så tappar man ett omklädningsrum om man inte vinner fotbollsmatcher. När omklädningsrummet är fullt av den här typen av vinnarskallar, det bara är så.
Och när det ser ut så här, hemma mot Liverpool, hemma mot Manchester City. Ja. Det är liksom, det är en sak att det ser bedrövligt ut i någon annan match, men det här är två matcher som, det enda som man ska kräva liksom som United-anhängare, det är ett lag som är med i matchen, som försöker. Sen absolut, det kan bli förluster ibland, men det får inte se ut på det sättet som det gjort i de här två matcherna. Och jag blir förvånad om man lyckas faktiskt överleva det här också. Då undrar man lite vad de tänker i i styrelserummet på så vis. För en United-tränare med det material han har, oavsett hur mycket de saknar en defensiv mittfältare, ska egentligen inte kunna överleva två sådana här förluster mot Liverpool och City.
Just nu så ser det ut som att han sitter kvar och att
det är det som är fascinerande.
Sitta kvar till efter landslagsuppehållet också. Det finns inga indikationer i alla fall på att det finns. Det är klart att det ryktas lite om vissa namn som florerar, bland annat Ragnik, men han ska väl ha varit mer intresserad av någon sorts fotbollsdirektörs roll i så fall. Och så där. Men än så länge så känns det lite grann som att de är helt tagna på sängen av det här, att de trodde att vi kommer bara bli bättre och bättre, men istället så kom det här, enligt dem antar jag, alltså ledningen då, lite grann från ingenstans. Många av oss andra har väl sett tendens av detta ganska länge, men det är väl klart att man tänkte att Ja, ge honom en chans nu då när han har fått in spelare och sådär. Men jag tror det handlar mycket om respekt också, för att titta bara på City-spelarna och sättet de jobbar på från minut 1 till 90. Och de gör ju det för att de vet om att de måste göra det. Annars så får de inte spela. De har så pass mycket respekt för Pep Guardiola att de går ju bara ut och kör på det sättet över en hel match. United-spelarna gör ju inte riktigt det, och det tycker jag är ganska oroväckande.
Jag tycker det också är väldigt intressant just om man jämför de här två rivalerna för Manchester United och Liverpool och Manchester City, som på många sätt påminner om varandra fotbollsmässigt. Liverpool har blivit mycket mer possession-baserade. Samtidigt ser vi Manchester City göra mycket mål från tidiga inspel, liknande som Liverpool har varit framgångsrika med under många år. Men de är helt olika på det sättet att Manchester City är närmast känslolösa. Det är liksom ett system, en maskin som bara kliver ut och gör exakt det de ska göra. De är så jäkla effektiva, alla är så otroligt trygga, och varenda kugge är så liksom finjusterad i det här systemet. Varenda spelare är så briljant, medan Liverpool är känslor, det är fart, det är tempo, och finns inte känslorna där, då som vi också kommer komma in på lite senare, när man inte får det här liksom tempot i matchen och får den här matchbilden, men då kan de vara sårbara. Men så, när de får liksom tillåts vrida upp liksom tempot och det är högt tryck verkligen, så det är liksom två helt olika lag. Och så tittar man på Manchester United, som för stunden saknar båda de här två grejerna. Det är varken att man kan kliva ut och vrida upp ett tempo och spela på känslor och att det är hemmaplan, att det är publik och allting liksom nu jävlar och kriga sig till grejer, eller ett system som man kan falla tillbaks på där varje kugge liksom hakar i varann och alla vet vad de ska göra.
Nu ändrade ju Solskjaer system efter halvtid och gick ner på en fyrbackslinje, men det hade ju inte någon effekt egentligen. Jag tänkte det enda som typ kanske hade jämnat ut lagen något vore ju om Rodri bytte tröja, för att återigen så känns det ju som att det är där de tappar väldigt mycket också i United, att de inte får någon riktigt stadga där på mittfältet, medan Rodri styr väldigt mycket i den här matchen. Och det är också en sån grej som man har påtalat så väldigt länge, att varför i hela friden lägger ni inte era pengar och er scoutingverksamhet på att hitta en defensiv mittfältare istället för alla de här yttrarna och offensiva spelarna. Men det är ju lätt att säga det med facit i hand.
Det är häpnadsväckande statistik. Hemmaförluster för Manchester United. 21% av Manchester Uniteds hemmaförluster under Premier League-eran sedan 92 har kommit under Ole Gunnar Solskjær. 21%.
Oj.
Man kan jämföra det med under alltså vad Old Trafford normalt sett är för ställe då. Han har alltså 13 förluster på 55 matcher. Sir Alex Ferguson hade alltså 34 förluster på 405 hemmamatcher.
Ja, jag läste också den här statsen. Så det har ju sjunkit in hos mig nu, men det är klart att det är en helt otrolig siffra. Det säger ju väldigt mycket om vilket ras som ändå har skett det senaste årtiondet.
Det jag sitter och funderar här just nu på är också, så här, vi har ju varit inne på det här med att Cristiano Ronaldo kom in på liksom någon sorts spontanitet där i transferfönstret, där kan ha liksom kostat mer än vad det smakar, sett till att de inte får det här pressbildet och så vidare. Mm. Men samtidigt blir det så svårt för att det är ju typ, om man har sett i andra matcher, det är bara han som räddar att de inte har ett system. För det är han som gör målen mot Atalanta när de behöver, när de egentligen blir ganska utskåpade stundtals i den matchen också. Men det är han som dyker upp med en individuell prestation och gör de här målen. Ja. Men samtidigt så är det ju att han är där som gör, har ju fortfarande ännu mindre system på grund av det här, så det blir så konstig ekvation av alltihopa.
Jag skrev exakt det i min krönika efter matchen. Alltså just det här med att det blir svårt att peka fingret mot honom hela tiden också, eftersom att ja, det är han som väldigt ofta räddar dem också med att göra mål. Och det hade ju inte, jag tror inte det hade inte gjort någon skillnad egentligen. Alltså, nu var Ronaldo väldigt nära att ansluta till Man City, men i det här fallet så tror jag inte att han hade gjort någon större skillnad. Sett till vad utfallet ändå blev, det är möjligt att City hade vunnit med några fler mål i så fall. Men nej, tycker man inte heller det går att skylla på honom i det här fallet. Och plus att det är andra spelare som inte pressar, och det vet jag att vi har tagit upp också. Att det är lätt att det blir han som blir symbolen för det, men där finns andra spelare i det laget som inte heller vet hur de ska pressa. Och Bruno Fernandes är en av dem som inte stänger ner spelare. Alltså bland annat det Cancelo-inlägget som leder till målet där. Det är ju han som ska dit där, ut snabbt och stänga ner. Det gör han inte. Mason Greenwood ser ju också ut att hänga med huvudet i den här matchen. Så att det är klart att det finns fler att hänga ut än Cristiano Ronaldo efter den här matchen, helt klart.
Ja, alltså försvaret. Nu ställer man alltså upp med 7 defensiva spelare och släpper in ett mål efter 7 minuter. Det måste ju vara fullständigt demoraliserande för hela laget. Nu är liksom en fembackslinje plus McTominay och Fred. Och så står det 0-1 tillbaka efter 7 minuter på hemmaplan. Det måste ju vara en kall dusch för alla spelarna på planen. För det var ju det här de inte skulle göra. Men de såg ju rädda ut. De såg livrädda ut när de hade bollen, och så ännu räddare ut när de inte hade bollen. Det måste till någonting i Manchester United. De är längre ifrån den här säsongen än vad de var förra. Det är ju en utveckling som måste bara brytas.
Ja, jag tror det finns en anledning till det, och jag hade tänkt dra den här teorin när vi började prata om tränarna som har fått lämna nu i helgen, för att ja, men det dök upp någon stat som att oj, det var ju knappt några tränare som sparkades förra säsongen kontra i år, där det känns som att alla klubbar gör sig av med sina tränare väldigt tidigt in på säsongen. Jag tror helt enkelt att det var så att den här pandemin och sättet som hela säsongen blev då, jag tror att det påverkade väldigt mycket, och jag tror att vissa lag såg lite bättre ut än vad de egentligen var. Andra lag drabbades åt andra hållet och såg värre ut än vad de egentligen var. Vi hade Liverpool som åkte på sina mittbackskador och inte hade stödet då på Anfield, som kanske gjorde det ännu värre för deras del. Och jag tror helt enkelt att det blir svårt att basera någonting på hur det såg ut förra säsongen, för att den kommer för alltid vara så säregen och basera så väldigt mycket på att det inte fanns någon publik på läktarna, att man inte heller hade ekonomisk stabilitet nog för att kanske göra sig av med tränare i rätt läge och sådär. Jag tror helt enkelt att den var väldigt speciell.
Ska sägas också att United just nu är lika nära toppen av tabellen som nedflyttningsstrecket.
Så är det.
Det säger en del om vad det är som pågår just nu, att det faktiskt måste ske någonting. Inte för att de kommer åka ur såklart, men det får inte se ut sen när de satt så mycket som de har gjort.
Nej, de ligger just nu då 9 poäng bakom Chelsea i topp. Chelsea som tappade poäng. Vi kan komma till den matchen, men jag tänker vi skulle förbi... frågan är, jag tänkte vi skulle till London Stadium och West Ham Liverpool innan vi tar de sparkade tränarna, Frida. Ställer du upp på det?
Ja, absolut.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ska säga så här att Syk innan inspelning också sa en liten freudiansk felsägning där när han kallade Ole Gunnar Solskjaer för David Moyes också. Han har satt sig i huvudet.
David Moyes bor hyresfritt i mitt huvud just nu.
Tänk om David Moyes aldrig hade varit Man United-tränare. Då hade ju folk höjt rösten nu för att han skulle ta över efter Solskjaer. Det kommer aldrig bli tal om det. Men det är lite synd ändå, hans timing där liksom. Mm.
Nej, men det är West Ham 3, Liverpool 2. West Ham som gör precis det de ska göra i den här matchen. Det är en perfekt genomförd matchplan från deras sida. Det är två hörner och en omställning när Liverpool jagar som ger de tre målen. Och det är briljant försvarsspel. Man lyckas störa den där rytmen som jag var inne på. Som ju Liverpool behöver. De behöver ju ha mycket bollar. Det ska vara högt tempo. Det ska vara mycket liksom situationer som ger ett öppet spel och spelare ur position som Liverpool kan kapitalisera på. Men West Ham får ju den här liksom uppyxade matchbilden med mycket avblåsningar, inget flow, inget tempo. Och när Liverpool värar bollen så är man supersamlad. Alla vet precis vad man ska göra på rätt positioner, och det är jättetrångt, och i slutändan så är det ju såklart då en frispark från Trent Alexander-Arnold som letar sig in, och sen att Origi efter en jättefin prestation gör två mål. Men Liverpool skapar ju väldigt lite i den här matchen, samtidigt som West Ham då är hypereffektiva i sitt spel och gör tre mål. West Ham är hypereffektiva i den här matchen och perfekt genomförd matchplan. Det går inte att säga annat, även om det var, och precis som tänkt då, oerhört frustrerande som Liverpool supporter att titta på när det blir inget flow, det blir inget tempo, det är bara det här upphackade spelet och tajta försvarsspelet. Det är precis det West Ham ville få till, och det lyckas man ju med.
West Ham är ju väldigt duktiga på att ställa om från ett lågt försvarsspel till att liksom bara ösa på framåt, och det såg man ju gång på gång, och det var ju något tillfälle där när Van Dijk bara slog ut med armarna efter att redat upp det ännu en gång, som för att säga att vad är det vi håller på med? Alltså nu kommer de igenom alldeles för ofta med, alltså både med Bowen och Fornals och Antonio. Det är så många spelare, förvånansvärt många spelare som hela tiden ser till att hänga med framåt och gör det svårt för Liverpools backlinje på det sättet. Så var ju Klopp förbannad efter matchen. Han är ju, det får man ju säga, att han är ju oerhört osympatisk när han förlorar och han känner att någonting har gått emot honom.
Det är ju löjligt att påpeka det där med 1-0-målet, tycker jag. Alltså det är väl bara befriande att det där inte blir en frispark för målet.
Ja, nej, jag tycker inte heller att det ska vara något.
Och jag kan tycka lite grann, jag förstår inte riktigt varför han inte sa till någon medspelare att gå och för West Ham gjorde ju detta genomgående under hela matchen. Alltså vad hade de? De hade inte så många hörnor, väl? Var det 3 stycken eller någonting sånt där? Och på samtliga de här hörnorna så ställde de ju en spelare där, och det var ju Bonna då vid 1-0-målet, och sen var det Antonio efter att han hade gått av. Och jag förstår inte varför Alisson inte försökte få mer hjälp där, för det var så tydligt att det var så jobbigt för honom att ha en spelare som stod där på det sättet. Så jag tycker inte heller att det målet skulle ha blivit bortdömt. Den andra situationen som Klopp var upprörd över var ju Cresswell, att han tyckte att han skulle ha blivit utvisad.
Det kan jag mer köpa. Men det, jag tycker att det är väldigt svårt i och med att han ju studsar upp från bollen i situationen.
Ja, först min inledande åsikt var att det inte var rött kort. Ja, men han träffar ju bollen och sådär. Men sen efter att ha sett ett par gånger till, och det är klart att det blir ju värre i slow motion också, men då kan jag väl känna att han har ju inte riktigt någon kontroll. Jag tror att anledningen, i Sky sa de i alla fall att anledningen till varför det inte blev rött kort var att det inte fanns tillräckligt med intensitet i Cresswells tackling. Men jag tycker ändå att han har ingen kontroll över sin kropp. Så att på så vis, hade det blivit rött kort, så tror jag inte att jag hade protesterat sådär kraftfullt emot det heller.
Alltså det enda som räddar honom för mitt tycke möjligtvis är ju då den här bollkontakten. Men jag tycker att alltså satsningen i sig är ju våldsam. Det är ju ganska tydliga dobbar ganska högt i den situationen. Och han träffar kanske inte jättehårt, men regelboksmässigt såklart ett rött kort på så vis.
Ja, det hade det kunnat bli. Men det är inte, och det är klart att det hade fått betydelse, men det, den här matchen stod inte och vägde med ett rött kort för Cresswell i den situationen. Problemet för Liverpool i den här matchen var att man försvarade för dåligt och lyckades inte ta sig ur West Hams sätt att bryta upp Liverpools spel. Man har ändå liksom 70% av bollinnehavet men skapar oerhört lite. Och sen de situationer som dyker upp så är man tillräckligt klinisk. Mané har ju ett volleyskott efter ett jättefint anfall, Alexander Arnold till Robertson som på volley då spelar in till Mané. De skjuter rätt på målvakten och sen precis
Mané
i slutet.
Har ju nicken också.
Ja, och sen har nicken på slutet. Där alla förväntar sig att Alexander Arnold ska skjuta på mål. Han har ju gjort ett mål från i stort sett samma grästuva innan och istället så lättar han den över och friställer Mané.
Men det är ju därför ingen... Alltså, jublet efter Zumas 3-1-mål är ju så otroligt mycket högre jämfört med 2-1-målet. Och det var ju till och med Moyes tillade sig själv att jubla då. Det var ju för att de visste att med Liverpool, med all den styrka de har offensivt, så bara för att man är ett mål upp så innebär det absolut inte att man kommer gå därifrån med seger. Men just när Zuma nickar in 3-1-målet, då kände de väl att det här kan vi nog ändå greja. Och det här är ju en jättegrej. Alltså, de har ju inte vunnit sedan januari 2016. Det var alltså senast West Ham vann mot Liverpool i Premier League. Ja. Alltså det är en väldigt lång tid.
Verkligen.
Så att, ja, otrolig bedrift.
Ja, men framförallt en fantastiskt genomförd matchplan av Moyes. Och som sagt, på tal om Manchester City och väloljade liksom maskiner. West Ham är ju det fast på ett annat sätt såklart. De är en annan slags maskin, men de är oerhört väldrillade. Och de här kugghjulen sitter ihop precis lika bra som Manchester Citys. Även att det är en helt annan typ av fotboll. Det är ju en väldigt liksom old school engelsk fotboll med två stycken block 4+4 som står och försvarar djupt och sen så lyfter man långt och så krigar man och så gör man sina mål på fasta situationer i den här matchen i väldigt
hög utsträckning. Men ändå inte så tråkigt heller, för att om man tänker på vilka spelare han har där fram så är det ju Bowen, Fornals, Benrahma, Antonio. Alltså det är ju inga... De jobbar ju hårt, alltså definitivt.
Verkligen,
och de
absolut.
Går ju med på det här att man måste ner och försvara och så. Men det är ju samtidigt, alltså det är ju väldigt roliga spelare att titta på. Alltså snabba och kvicka och tekniska. Så att det gör ju också att det är ju inte den här tråkstämpeln på West Ham, trots att de då kanske... Ja, man har en pragmatisk inställning överlag, och det är ju det jag tycker är så kul med att se dem spela också.
Ja, men liksom den allmänt pragmatiska inställningen behöver inte nödvändigtvis betyda att det, som du säger Frida, behöver inte nödvändigtvis betyda att det är icke-underhållande fotboll. Trots allt, alla liksom här i Sverige gillar ju engelsk fotboll av en anledning. Liksom, det här är ju klassiska engelsk fotboll och den kan vara väldigt underhållande när du ser det här liksom drivet, intensiteten och så vidare. Och det är lyckligtvis något vägvinnande också som det är för West Ham i det här läget. För det är uppenbart att det är en formel som funkar ypperligt för dem. Jag måste säga att man förvånades förra säsongen. Nu sitter man ju ännu mer förvånad att de lyckas göra en andra säsong och inleda på det här sättet de har gjort. De är ju... Ja, nu ska vi inte dra det för långt och säga att de ska in i Champions League-platser och hålla sig kvar där resten av säsongen. Det ska vi mycket till, men...
Men de är där nu. De
ja, de är där och de har förvånat en förr. Så att, alltså, och om de har ju ett system, vilket uppenbarligen alla andra lag, eller vissa lag där uppe, inte riktigt har på samma vis. Så att,
Jag är rädd att de kommer att tappa, och det baserar jag på att deras trupp inte är jättebred. Så att skulle det vara att de... liksom få några olyckliga skador och sådär, då tror jag att det kan bli tufft. Men det så finns... länge de får hålla truppen intakt, så då tror jag att allting kan hända. Problemet är väl att de slåss på så många fronter nu. Alltså de har nästan gjort för bra ifrån sig, för att nu kommer de ha så många matcher framöver här. Men ja, det är väl bara att köra på så länge det fungerar. Det är väl ingenting att vara rädd för egentligen.
Och det är klart det finns ett par nyckelspelare här som måste vara hela och funka för dem. Declan Rice har varit en av ligans bästa spelare den här säsongen skulle jag säga. Inte minst nu på slutet har han varit helt fenomenal i allt han gör för det här laget. Och sen såklart Michael Antonio som ju är skadebenägen och kommer missa delar utav säsongen, för det gör han alltid.
Ska man säga också att Kurt Zuma har varit en väldigt bra värvning också.
Verkligen.
För dem. Ger ju mycket större stabilitet i defensiven, och dessutom så är han ju, precis som vi såg då, ett väldigt stort hot på fasta situationer framåt.
Mm. Det är bara en genuint bra mittback. Det var liksom där, man fattar ju precis vad Western fick.
Man har väntat lite på att han ska bli det här stabila mittbacken, för att han har ju haft...
Han har något misstag i sig ibland, eller någon kort.
Ja, han har det. Han hade ännu fler innan. Men när han kom fram i Chelsea där, en av alla Chelseas produkter, även om det var några år sedan nu, så såg man ju höjden i honom. Jag minns hans första lån där var väl till vart var någonstans, jag tror han var i Frankrike. Men sen har han varit då i Stoke och i Everton och så vidare.
Han var väl i, var det Saint-Étienne?
Saint-Étienne var det, och han var så fantastiskt bra när han bara var liksom 19 år gammal, och alla trodde att han skulle bli liksom den nästa stora franska mittbacken, och sen så blev det inte riktigt så. Han har väl några landskamper också på CV:t.
Men det är ju i grunden väldigt bra mittback som egentligen inte är så dålig på någonting.
Det är väl liksom,
man kanske inte ser någon som liksom den direkta försvarsledaren på så vis liksom, men alltså han gör ju det han ska i ett mittlås. Du vet precis vad du får av honom. Jag tycker att med facit i hand också, det är ju en klockren värvning av West Ham att göra den som han gjorde.
Ja. Precis, Saint-Étienne gjorde han faktiskt 2 säsonger för.
8 A-landskamper.
Det var för han kom till... Ja, precis. Det var, han kom därifrån till Chelsea.
Han gjorde William
Saliba. Och sen lånades han ut en bit till där.
William Saliba, vad heter det, affären där? Åka till London och sen åka tillbaka till Saint-Étienne igen.
Just det. Vi stannar kvar i toppen en liten stund. Vi ska ta tag i botten av tabellen också alldeles strax här. Men om det här var liksom en rättvis skräll seger för West Ham, så tog Burnley en i särklass orättvis skrällpoäng mot Chelsea, för jäklar vad lite de hade, och de hade kunnat få med sig alla 3 poängen faktiskt, men de var så utspelade, och Nick Pope, David De Gea höll Manchester United kvar i matchen mot Manchester City, men Nick Pope är faktiskt det som räddar en poäng här. Det hade kunnat stå 4-5-0 där också i halvtid om inte han hade stått för den ena paraden efter den andra faktiskt. Vad ska man säga om den här matchen, Frida? Det var ett rån.
Ja, jag var ju där faktiskt, så att jag fick bevittna det från första parkett. Åh nej, det är väl klart att Chelsea skulle ha vunnit den här matchen. Tyckte att det var första halvleks höjdpunkt var egentligen när Tuchel och Sean Dyche rök ihop vid ett tillfälle. Nu kommer jag inte ens ihåg vad det var för... Varför blev de förbannade? Ja, jag tror det var nog någon kapning vid mittplan som sen resulterade i att Chelsea fick frisparken emot sig när de tyckte att de skulle ha fått den med sig, och så Burnley då tvärtom. Och bara en sån grej, alltså Tuchel i dust med Sean Dyche, det blir man glad över, tänkte jag säga. Jag har inte sett det, men
jag blir glad över att höra.
Ja, jag kände direkt det var någonting också med att Tuchel bara så här studsade upp i rent vansinne, och så fick han liksom syn på en Sean Dyche som stod så lika här, och sen så backade han lite tillbaka och stod och vevade nerifrån från bänken istället. För att, jag vet inte, det finns av alla tränare i den här ligan så tror jag Sean Dyche är den man inte ska liksom ha allt för stora ordväxlingar med.
Han har en
elak blick.
Men grejen är ju att jag är nog mest rädd för Tuchel när det kommer till hur tränare längs sidlinjen. Jag förstår ju varför Chelsea-spelarna liksom lyckas behålla den intensiteten de oftast gör i matcher sett över 90 minuter, för jag hade inte heller vågat göra tvärt emot vad han säger, för att han får sådana oerhörda raserianfall. Men efter den här matchen så var han ändå väldigt positiv, för att han insåg väl också att det blev på något sätt ett litet freak result. De hade, precis som du var inne på, Burnley hade ju bara den chansen under första halvlek när Kone, när han cyklar in den här, eller han cyklar ju inte in den, sig på att cykla in bollen från ganska långt utifrån.
Det är en på tusen att den går i mål liksom.
Ja, och that's it. Och sen så i andra halvlek då så kändes det ju ändå som att Chelsea har väl grepp om det här. Men så, och så står de och somnar lite då under en halv minut, och det räcker för att Burnley ska utnyttja och utnyttja det och få in det där kvitteringsmålet. Och efter det så försökte de ju forcera och Tuchel slängde på. Och det var väl Mount och Pulisic där på slutet. Men det kom liksom aldrig den här forceringen. Så att de kastar ju bort 2 poäng här. Och det tror jag de grämer sig över med tanke på att Liverpool tappade poäng. Så att det är väl klart att det hade varit suttit väldigt fint om de hade kunnat få de här 2 extra poängen då och ryckt ifrån ännu mer i tabellen. Samtidigt så är det väl tur i oturen då kanske att Liverpool tappade poäng just den här helgen. För att då blev det inte lika stor skada. De är fortfarande 3 poäng före City i alla fall. Och West Ham då för den delen får man absolut inte räkna bort nu. Men nej, en missräkning helt klart för dem.
Lite statistik bara. Det är alltså 25-5 i skott till Chelsea. 14-2 i hörner. Matchen slutar 1-1.
Klassisk FIFA-match.
Bromsade väl lite hela diskussionen också, för att jag såg att under första halvlek när de var så otroligt dominanta och efter att Kai Havertz hade gjort det här målet, han åkte, hur såg det ut på TV när han åkte rakt över, fick väl en knuff från Tarkovsky och åkte rakt över reklamskylten och blev liggande där ganska länge.
Såg inget skönt ut kan jag säga, hög fart ut över reklamen där.
Ja, och sen så tog det, 3-4 minuter och sen så nickade han in det där målet. Ja. Så att, han skakade av sig smärtan ganska snabbt. Men då var det ju tal om det här med att, när Lukaku är tillbaka, ska han verkligen gå in i det här laget? Det ser ju hur bra som helst ut nu. Och sen så då i andra halvlek så lyckas man inte förvalta sina chanser. Då kanske folk började svänga igen och tänka att det är kanske bättre med en mer klinisk striker ändå. Så att nej, allting är ju inte frid och fröjd i alla fall i Chelsea. De har lite att jobba på. Chelsea under Tuchel, om man ens kan säga så. Man är inte riktigt van vid att se dem gå bet på det här sättet under honom.
Det finns väl någonting befriande i att de ändå liksom misslyckas att vinna när man alltså inte kommer undan på att liksom behöva spelare som Ross Barkley och liksom Loftus-Cheek och så.
Ross Barkley var väldigt bra. Men
de liksom, alltså, hur stor bredd har de? Det får ju vara nog liksom på något sätt. Att det måste ändå synas att Lukaku och Werner är borta för ligans skull, för annars kommer ju de bara liksom storma vidare mot den här titeln utan problem.
Så att, alltså, jag är inte säker på att det var problemet i det här fallet. Nej. Som sagt, jag tycker de spelar också med Jorginho och Kanté. Det är inte som att...
Såklart ett bra lag, fortfarande inte det jag menar. Men liksom, likväl att det måste ju ändå synas att sådana spelare är borta ibland. Det kan ju finnas befriande att de inte lyckas få hål på Burnley.
Jag vill snarare att vi ägnar några minuter åt Nick Pope. Som ju gör en helt sanslös första halvlek. Eller en helt sanslös match egentligen. Det är ju den ena superräddningen efter den andra, och det är klart att Burnley försvarar med allt de har och de försöker skära av alla skottvinklar och så vidare, men bland annat fotparaden efter att Reece James inspel då styr på en Burnley-back och är på väg in i eget mål och han liksom får upp foten och styr ut den, och det är en fotparad till strax efter och han plockar allt i den här matchen.
Han har ju en
otrolig insats, och han måste ha spelat till sig den där första spaden snart i landslaget, Frida.
Nej, jag är inte så säker på det. Ja, men det är klart att han var alltså bra, absolut. Och det är väl mycket möjligt att han kanske kommer få chans, men vi vet också att Southgate är en sån där förbundskapten som ger förtroendet till de som oftast har haft, eller som oftast ger förtroendet till de som har haft förtroende tidigare. Så att så länge inte Jordan Pickford börjar göra riktiga tavlor i landslaget, så tror jag fortfarande att han har den där första platsen. Men det är möjligt att han kanske kommer ge honom chansen lite mer framöver, alltså under kvalet och sådär, för att det har han ju faktiskt varit ganska duktig på att rotera lite grann. Men jag tror väl att Pickford fortfarande har första platsen än så länge.
Vi ska väl inte glömma bort Aaron Ramsdale här eller? Alltså i den diskussionen.
Det är definitivt Ramsdale som...
Nej, jag tänkte precis säga det. Att jag tänkte inte ens på Nick Pope. Sådär. För att det finns så många målvakter just nu, tycker jag det känns som verkligen levererar på en väldigt hög nivå. Nu var ju Ramsdale hade ju ingenting att göra i stort sett mot Watford. Så att det var ju ingen match kanske man baserade sig på. Men han är ju också uttagen nu i landslaget här.
Ja, och har ju varit kanske ännu vassare under den här hösten, om man ska vara riktigt ärlig. Vad heter det? Recency bias. Han var så jäkla bra i helgen, Nick Pope. Jag var väldigt imponerad. Och Pickford höll nollan mot Tottenham när Conte ledde sin första Premier League-match då för Tottenham. Ja, vad ska vi säga om det? Om det laget och 3-4-3-an, ja, det var inte vad vi hade förutsett faktiskt.
Det finns ju en logik i det när man vill få in Lucas Moura i laget också med den truppdynamik och det liksom material man har att tillgå. Att det skulle bli en trebackslinje i liksom bas, det har man ju förstått eftersom att det är Antonio Conte. Men sen huruvida det skulle vara en 3-5-2 eller en 3-4-3, det var kanske lite mer oklart, men för att få in Lucas Moura så känns väl det som den vettigaste lösningen nu. Gav ju inte det någon vidare effekt i den här matchen.
Om noll skott på mål.
Ja, exakt. Det var ingen vidare effekt. Så att vi kanske får se 3-5-2 ändå i nästa match.
Mm. Ja.
Ja, nej, alltså, det känns väl som att Contes största uppgift här, och det får mig väl att tro att han möjligtvis ska komma att ändra systemet lite, det är ju att Harry Kane fortfarande ser väldigt blek ut. Jag tycker att han tar väldigt mycket fel beslut hela tiden. Han springer in i fel ytor och han gör det absolut inte svårt för motståndarna längre att möta honom. Och jag vet inte om det beror på trötthet kanske, att han helt enkelt är sliten och har spelat oerhört många matcher under 2021. Men någonting behöver Conte göra i alla fall. Och det känns väl som att han är en sån manager som möjligtvis ska kunna lyfta honom. Och det behöver verkligen Tottenham, för att ja, det är ju därför de lider väldigt mycket också just där fram, att de saknar honom som har gjort så mycket tidigare. Att det blev alltså trebackslinjen med Davis, Dier och Romero, det var jag ganska säker på. Alltså Davis han är ju väldigt van vid att spela i en trebackslinje, så det var väl inget som var särskilt överraskande. I det här, just den här matchen så skippar har jag varit på ganska mycket och tyckt liksom att ja, alltså i vissa matcher så kanske inte han är så framstående, men just här så gör han väl det han kan lite grann, så att då blir det helt plötsligt svårt att skylla på dem och dem i den här matchen också. Det känns som att det är alltid någonting i Tottenham som inte riktigt fungerar, men i det här fallet så gör väl mittfältet helt okej, men det är väl där fram som man kanske behöver bli lite mer organiserad.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nej, som sagt, det är uppenbart att någon sån här omedelbar Conte-effekt har vi inte fått se än. Den kanske kommer, och han behöver väl lite tid att hitta sitt lag här, för att det är väl känslan alla har att det kommer ju röra sig åt rätt håll i alla fall.
Kan jag bara tillägga i målvaktsdebatten där som jag glömde, alltså just det här att Sam Johnston fortfarande har en plats. Det är ju lite förvånande.
Jag höll på att fråga, vad gör han nu för tiden?
Han spelar i landslaget i alla fall.
Ja, uppenbarligen gör han det, men liksom...
Ja, nej, men det är väl klart. Alltså, nu kan inte jag påstå att... Jag kollar inte jättemycket Championship. Jag vet ju att det går bra för West Brom. Men ja, alltså när man har en målvakt då i Premier League som har varit med tidigare i Nick Pope, ja, då är det ju möjligt att det kanske blir Johnston då som försvinner. Ramsdale hade ju troligtvis hängt löst om det inte hade varit för att han har gjort en så fantastiskt fin höst. Så att ja, vi får väl se hur det blir.
Ja, från Tottenham till Arsenal då, känns väl rimligt. Vi var inne på det. Det var 1-0 efter målet av Smith Rowe igen. Målsprutan Smith Rowe. Han har ju gjort mål. Ja, det är bara andra matchen i rad i och för sig.
Tre
matcher i rad.
Ja, fast han har börjat göra poäng på ett sätt vi inte såg förra säsongen, och det i sig är någonting att ta med, tycker jag, och intressant att han ändå tar det steget i sin utveckling nu också när han har fått förtroendet, för då vet man inte riktigt vart liksom taket kan vara för honom. För att han var ju fantastisk när han kom in fjolåret, men det var inte så mycket poäng han gjorde direkt. Det var ju mer i spelet. Nu verkar han ju också vara utslagsgivande på så vis.
Men en stabil seger för Arsenal. Du satt ensam länge i Arteta-båten, Frida, men du börjar få lite mer sällskap nu, va?
Ja, äntligen, vad skönt. men så är det ju, alltså fantastiskt fint facit nu jag här för Arsenal egentligen. Jag tror, för jag pratade med Arteta efter matchen och påminde honom om vår intervju efter Man City-matchen. Han såg inte jätteglad ut av att jag påminde om det, för att det var inte så där jättemunter stämning, och då kändes det ju otroligt nattsvart, och det var ju efter, det var inte den senaste landslagsbreaket, utan landslagsbreaket innan dess, och det känns ju inte som att det var så där jättelänge sedan, men ändå så har han ju alltså helt vänt på stämning och alltså framtidshopp, och framförallt då placeringsmässigt, att de nu ligger på femte plats och är 2 poäng efter Liverpool. Bara en sån grej, det är ju faktiskt helt makalöst. Just i den här matchen så återigen Lacazette, Aubameyang på topp, och det är väl klart att de dominerar ju matchen stora delar och har väldigt många fler målchanser än vad Watford har. Alltså Watford kommer egentligen bara in i matchen i andra halvlek när de jagar kvittering. Sen var det ju lite kontrovers kring det här 1-0-målet, och Claudio Ranieri, som man kanske inte är så van vid att han går bananas, blev ju faktiskt oerhört upprörd och hade en ganska het ordväxling med Arteta precis efter slutsignal, och gjorde också tydligt vad han tyckte om det här ledningsmålet, för att det föranleds ju av att Danny Rose spelar ut bollen till inkast eftersom att en spelare ligger ner på planen. Det var väl Tofan som låg ner. Och sen så, men problemet är ju också för Rose, ja, men, och så spelar de ut bollen, och Arsenal, de kör bara vanligt inkast, alltså kastar den till sig själv och fortsätter inte, det blir inte samma anfall egentligen, för att bollen kommer in och sen nickas den ut igen, medan då Watford-spelarna håller på och viftar med armarna och tycker att, men hallå, ni får spela tillbaka bollen till oss. Och sen kommer det här att Ben White river upp bollen, och så får Smith Roden, och så drar han in 1-0. Och jag tror att det största problemet där för Rose, det är ju att Tufan, att han reser sig upp. Och så ser man ju hur Rose liksom säger åt honom, men ligg ner, jag har ju spelat ut bollen. Men då har han redan reser sig, så på något sätt så tror jag att Arsenal-spelarna helt enkelt inte uppfattar detta. Jag tror inte att alla, vissa uppfattar det kanske, men jag tror inte att alla gör det. Och att det är därför de fortsätter spela, helt enkelt. Och så kommer det här målet. Så att jag var ändå lite förvånad över att det var så här pass stor ilska, för att jag missade själv det helt egentligen. Alltså först när jag först såg det, man fick liksom titta på repriserna ordentligt för att förstå att, ja just det, han spelade ut bollen där för att Tufan låg ner. Och sen så var det ju den här knuffen också på Sar, är det väl, som får sig en knuff av Maitland-Niles precis innan Smith Rowes mål. Kanske snarare det som skulle ha varit en frispark då, men samtidigt så var det en riktigt sån här dödgrävarmatch. Alltså de var verkligen på, alltså det var riktigt rått alltså. Och Danny Rose var ju en av dem som alltså verkligen kom fel in i väldigt många dueller. Fick han ett gult kort under matchen? För om han inte fick det så är det ju otroligt egentligen. Jag tror inte han fick det i den situationen med Lacazette heller, där det blir straff och Ben Foster räddar Aubameyangs straffförsök. Så att det var en ganska rörig match på det sättet, och väldigt så här, väldigt infekterad. Och ingen Watford-spelare ville komma ut och göra intervjuer efter matchen. Och till slut, efter många om och men, så kom Danny Rose. Och han var faktiskt väldigt bra, svarade väldigt bra på alla frågor, och sen så pratade vi lite om Ken Sema också, som ju drog på sig en knäskada här tidigare i veckan och blir borta till, ja, det är sagt till början av december. Men han missar ju missar ju VM-kvalet här också, så att väldigt, väldigt trist för honom, och det tyckte Danny Rose också förstås.
Ska sägas att Rose alltså inte fick ett gult kort nu när jag kollar det här i alla fall. Kutschka fick två. Men det är alltså någonting som slår mig att liksom, ja, Arsenal har börjat vinna matcher, men vem hade trott att Arteta-båten skulle flyta på massa 1-0-segrar? Det var inte riktigt där man hade förväntat sig att de skulle liksom vinna den här typen av matcher och göra den här typen av resultat och vinna matcher på så här vis.
Det som framförallt har höjt sig är ju försvarsspelet. Och det är ju dels Ramsdales förtjänst, men också att Ben White och Gabriel har hittat varann och bildat det där pålitliga mittlåset som Arsenal har saknat.
Takahiro Tomiyasu strålande igen.
Ja, han har också varit väldigt bidragande till det.
Å andra sidan så var ju faktiskt detta deras problem förra säsongen också, att de släppte inte in överdrivet många mål, men de gjorde inte speciellt många framåt. Och jag tycker väl lite grann att de fortfarande har det där lilla problemet ändå med att de måste skapa lite fler konkreta målchanser. Ibland så är de lite för slarviga. Så att på det sättet så tycker jag fortfarande är lite samma visa, med skillnaden då att man har kunnat, alltså man har fått mer tid tillsammans, att man har kunnat spela ihop sig på ett helt annat sätt, och att det då har kommit in ett par spelare som liksom har stabiliserat hela laget rakt igenom. Men det här var ingen perfekt genomförd match mot Watford på något sätt. Och har man oflyt i en sån match så kan det ju gå som det gick för Chelsea också, att man släpper in ett mål i slutet. Och det kändes ändå som att de borde ha kunnat döda den här matchen tidigare. Och Aubameyang skulle ju såklart ha satt sin straff till att börja med, exempelvis.
Så är det ju. Vi har pratat toppen nu. Nu är det ju, tabellen är ju fantastisk, precis som man vill ha den. Det är ju kamp verkligen, och Arsenal allra högsta grad involverade där, bara 2 poäng bakom Liverpool nu till exempel. Det säger någonting om hur bra de har gått senaste tiden.
Säger någonting om inte annat.
Det säger mycket om mycket, som man säger.
Ja, men vilken fantastisk säsong vi har. Ja, alltså, jag är helt euforisk när jag tittar på tabellen, för att allting känns så oförutsägbart just nu. Och det är väl klart att man inser att det lär väl säkert bli de här storklubbarna som är högst upp framåt våren. Men bara det att vi får lite dramatik just nu, det glädjer en.
Vi måste ner i botten på tabellen där Norwich tar sin första seger för säsongen och firar det genom att sparka tränaren.
Det var inte det här jag menade förra veckan. Det är det här jag ville.
Nej, nu fick du som du ville.
Det är ju väldigt märkligt. Och det som är så märkligt att man lyssnar på intervjun med Farke direkt efteråt, så låter han ju väldigt glad. Alltså det finns ingenting i hans röst som tyder på att han ska ha fått någon indikation på att han, oavsett resultat i den här matchen, kommer få sparken. Han hyllar fansen som äntligen får liksom fira en framgång i Premier League. Han pratar om förra säsongen med tomma läktare som var väldigt jobbig, men liksom de vann Championship och så vidare. En timme senare så är han borta.
Det dök upp ganska många så här memes med liksom, we don't do that here, liksom vinna fotbollsmatcher. Det håller inte Daniel, nu ryker du.
Men alltså, beslutet ska jag ha tagits på lördagsmorgonen där ju, av ledningen. Alltså, oavsett vad resultatet skulle bli i Brentford-matchen så skulle han försvinna, just för att ja, men då kan en tränare hinna komma in, och så har man tid på sig då över landslagsuppehållet. Och det finns ju någonting vettigt i det förstås. Och jag tyckte ändå att, alltså, sett till Farkes kroppsspråk under matchen och att han inte riktigt firade målen, så kändes det ändå som att han kanske ändå har känt detta på sig någonstans, att han har hängt löst. Det har inte kommit några rykten överhuvudtaget om att han skulle ha suttit löst. Fram tills i torsdagens Daily Mail så var det en liten notis om att det möjligtvis var så att ledningen började fundera på om de kanske inte skulle göra en förändring för att ha någon som helst chans att hänga kvar. Och uppenbarligen så kom de fram till att det var det bästa. Det är ju svårt att hänga dem också på något sätt för det. För att med tanke på hur det har sett ut i Norwich innan lördagen. Sen samtidigt, vem ska nu komma in då? Det pratas om att det finns 2 kandidater som de väljer mellan just nu. Och man vet inte vem de här två kandidaterna är med säkerhet. Men alla oddsmakare tror att Frank Lampard är en av dem. Så att ja, jag hade ju tyckt att de skulle ringa Dean Smith. Det är ju den perfekta ersättaren. Han är ju verkligen en sån tränare som har de grunderna som krävs för att liksom kunna utnyttja ett sånt typ av lag som Norwich ändå har. För de har ju ändå, just i den här matchen mot Brentford också, då visar de ju faktiskt sina kvaliteter. Jag tycker att Norman är en sån spelare som verkligen har kommit in och bevisat att han hör hemma på den här nivån. Så att det finns ju ändå lite grann att ta av. Men ja, oavsett vem som kommer in så blir det ju en tuff utmaning att hänga kvar.
Finns ju en norrman också som ändå har nämnt i sammanhanget, Kjetil Knutsen.
Norrman är väl norrman?
Norrman?
han är norrman.
Ja. Ja, men det finns ju en annan norrman. Bodeglimtränaren Kjetil Knutsen har vi nämnt lite smått såga. Det hade ju varit spännande om inte annat med tanke på vad han har gjort med det där laget som lever rent free i José Mourinhos huvud nu.
Ja, verkligen.
Men har inte han ryktats i Rosenborg också?
Ja, men det hade varit så vad tråkigt det hade varit. Och vad ledsen jag hade blivit om jag hade gått till Rosenborg.
Ja, jag har bara hört att det var därför som, för det ryktades ju att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf skulle vara aktuella för... Nej, Bode. Hur blir det nu? Nej,
ja, inte för Bodeglimt, va?
Nej, att de skulle vara aktuella för Rosenborg också. Men att de hellre vill ha honom.
Jo, det kan jag tänka mig att de vill, men det hade varit sorgligt om han gick från det här Boda till Rosenborg, liksom, att det hade bara tatuerat Rosenborg till liksom, den stora klubben. Så är det ju såklart också att de flesta vill ju till Rosenborg förr eller senare i Norge med statusen de har, men i alla fall så Knutsen var väl ett namn som dök upp där, frågade någonstans i alla fall, jag vet inte hur mycket substans det finns i det, men det hade varit spännande att se vad han skulle kunna göra. Men sen håller jag ju med att nu när Dean Smith är tillgänglig så känns det rätt med väldigt klokt alternativ att ta i det här läget om det skulle gå att genomföra.
Sen vill han väl kanske inte heller. Det har ju gått liksom 2 dagar efter att han förlorade sitt drömjobb. Han kanske inte är på humör heller.
Är det inte dags för Paulo Fonseca nu då? Till någon klubb?
Till någon klubb?
Jag vet.
Till Norwich?
Jag vet inte vad jag ska tro om honom längre, men tanke på hur många som nobbar honom till slut, så då blir man ju lite osäker på.
Ja, han känns som en Twitter-favorit.
är han ens det?
Är han verkligen en Twitter-favorit, Paulo Fonseca?
Det är ju hipstervalet. Ja, men det är ju sånt där namn som slängs runt, men ingen verkar ju verkligen riktigt vilja ha honom på riktigt.
Ralf Rangnick.
Han vill ju inte vara tränare, han vill ju vara sportchef.
Ja, men, jo, men någonstans börjar det bli lite tröttsamt det här med att Ralf Rangnick ska in och förändra klubbar överallt hela tiden så fort det krisar och dyker upp där. Att jag hade varit intresserad av att komma hit, men det är ingen som tar honom i slutändan.
Det som är mest intressant är ju att liksom Graham Potter och Ten Hag sitter kvar på sina jobb och är nöjda där de är. Mm.
Inte det väldigt mycket om fotbollsbranschen i stort också? Alltså man kan inte riktigt... Jag såg nu... har ju Chris Wilder blivit Middlesbroughs nya manager efter att Neil Warnock fick sparken här i helgen. Och han sa det där med hur viktigt det är att välja rätt. Alltså att nästa jobb efter att man har misslyckats. Mm. Alltså han gjorde ett jättefint jobb i Sheffield United, men så gick det ju inte till slut och så fick han lämna. Men hur viktigt det är att just det där nästa jobbet, där måste man verkligen pricka rätt. Och jag kan förstå vad han menar lite grann, att den här branschen är ju skoningslös. Och man måste se till att lite grann alltså upprätthålla intresset kring sig. Och enda sättet man kan göra det på, det är ju att ha ännu mer, alltså skörda ännu fler framgångar. Och väljer man då fel projekt och hamnar fel alltså totalt, alltså då kanske man bara rasar ner i seriesystemet och liksom inte alls är attraktiv. Så att en otrolig balansgång det där med att välja nästa jobb.
Mm. Ja, onekligen. Säger något om matchen mellan Southampton och Aston Villa?
Alltså, man har faktiskt förträngt att Aston Villa gått så dåligt som de gjort. Det var först när Dean Smith liksom fick sparken, man bara, jaha, de har ju 5 raka torsk. Och man har inte tänkt på det, för de har liksom förlorat.
Nej, jag har nog tänkt på det, faktiskt.
Men Frida, du tänker på mycket i den här ligan som inte vi andra gör, höll jag på att säga. Men alltså, för mig i alla fall har det flutit lite under raden att Aston Villa varit så svaga resultatmässigt som de har varit faktiskt, för att de har
Och det säger ju också en del att det är den typen av matcher de liksom har förlorat på något sätt. Där man inte riktigt tänkt på att de har förlorat. Sen är det ju otroligt tråkigt för Dean Smith. Man förstår beslutet sett till hur mycket pengar de har investerat i den där truppen. Vad de har, liksom, vad de har för liksom, målsättningar, vad de har för ambitioner. Att resultaten är för dåliga och att han får lämna. Sen är det ju väldigt, väldigt spännande vad de väljer för väg nu. Mm.
Alltså grejen är, jag kan tycka att det som smärtade mig mest, det var att när han gick ut och skulle klappa av de tillresta supporterna i Southampton under fredagen, så möttes han av, ja, det var inte så många som gav honom något gehör. Och det gjorde lite ont i mig nu när vi vet att det blev hans sista match, och att Dean Smith har gjort så oerhört mycket för den klubben och tagit upp dem till Premier League och etablerat dem där. Och det är också väldigt talande när en sån spelare som Jack Grealish går ut på Twitter och tokhyllar honom och säger att Dean Smith, liksom, du är den största. Han gav verkligen allt i det här jobbet och har verkligen gjort det bra också. Men sen är det klart att allting har ett slut någonstans också, och även om ledningen, alltså han hade ju en väldigt bra relation till vdn Christian Purslow bland annat, men de kände väl någonstans att ska man göra en förändring så är det väl nu här, alltså innan landslagsuppehållet, och i och med att även Craig Shakespeare, att han också har fått gå, det indikerar ju att det säkerligen kommer in någon ny ganska snabbt nu. Och så får vi se vem det blir. Alltså nu har det ju ryktats väldigt mycket om Steven Gerrard. Och jag tycker väl inte riktigt att det känns så där. Det känns inte jättestabilt på något sätt. Alltså det känns ändå som en liten chansning. Men det är ju också för att Purslow, han har en väldigt stark och god relation till Gerrard efter deras tid i Liverpool där. Så att ja, sen har de ju en dansk fotbollsdirektör, Johan Lange, och han är ju mer inne på, det är väl därför antagligen som det ryktas om Kasper Hjulmand, och jag tror att Thomas Franks namn har också dykt upp, men ja, vi får väl se.
Han kan bli svår att lösa just nu, tror jag.
Frank, ja.
Ja.
Hjulmand är ju ganska spännande val, skulle jag säga ändå, om han skulle gå på det, men
jag tror det kommer ske någonting snabbt i alla fall. Jag tror inte att de kommer in. Annars hade de behållit Shakespeare och så hade de låtit honom vara interim. Men i och med att de inte gjorde det, så känns det som att någonting kommer hända här. Och de värvade ju spelare för så mycket pengar också, att det var klart att kraven måste vara ganska höga ändå. Det som också gjorde mig lite så här, alltså tappa lite hoppet om hela fotbollsfamiljen, tänkte jag säga. Men det var ju att Grealish, när han la upp det här meddelandet då till Dean Smith, och man läste kommentarerna under, så är det så många som skyller det här raset på honom. Och visst, alltså absolut, vi vet ju att kring årsskiftet när han var skadad och han var borta, det var ju faktiskt, alltså Aston Villa har ju faktiskt varit dåliga under hela kalenderåret, eller dåliga, de har tagit vissa stora segrar. Jag menar, Smiths sista seger blev ju trots allt på Old Trafford, och den matchen genomförde de jättebra. Men de har haft väldigt svårt att klara sig utan Jack Grealish. Och att det är så många supportrar som skyller, som pekar finger på honom och tycker att det är Grealish fel. När ju han faktiskt, liksom, han var ju också en sån som gav allt för klubben. Och sen så gav han då tillbaka en jättesumma som Man City då betalar, som gjorde att de kunde investera det på nytt i truppen. Det är väldigt svårt att skylla på Dean Smith, det är väldigt svårt att skylla på Jack Grealish för det här, tycker jag i alla fall.
Jag håller helt med, liksom. Det finns ju, även om Aston Villa har ambitioner, så är de där de är i näringskedjan just nu. Och bara att få så mycket pengar de fick på Jack Grealish, det borde de se som något positivt. Och att han stannade så länge som han gjorde också. Jag sitter ju här mest nu och har liksom vakanta tränarjobb, så sitter jag ju och hoppas på något riktigt oväntat i någon av de här. Att vi får se Kickeset igen i Premier League. Eller något i den stilen. Det hade piggat upp en redan ganska pigg säsong, om inte annat.
Mm. Ja, vi får se. Jag hade tyckt det var kul att se Steven Gerrard i Premier League igen, såklart. Han har ju gjort det bra i Rangers. Det är ju såklart en helt annan situation när man tränar. Alltså,
ja,
skotska ligan är inte så
lite,
bra längre, om man säger så.
Att det känns lite, ja, det blir ju lite oprövat. Det blir en chansning då. På
så är det. Så ja. Är det.
Ronald Koeman är ledig.
Ja. Varför inte? Det gick inte så jättebra när han tränade Everton senast.
Traumatiserat.
Ja, precis. Vi har ett par matcher kvar att avhandla. Nere i botten hittar vi Newcastle som också har lite stökigt på tränarpositionen.
Ja, inte nu längre. Nu, är, det väl...
nu är han väl klar.
Är det helt klar nu?
Är han installerad och färdig eller är han bara bekräftad?
Ja, han såg ut att ha det mysigt där bredvid Amanda Stavely under matchen ju i lördags. Nej, det ska ju vara helt klart. Ja, jag tror att det är ett kontrakt som sträcker sig till 2024, så att det visar att han kommer få lite tid på sig. Får vi se om man kan göra någonting av det här gänget. Nu fick de ju en poäng mot Brighton, men ja, det är fortfarande minst sagt mycket att göra.
Vad var han? Tredje val? Fjärde val? Vad var det i slutändan? Conte var väl först där, va?
Ja, Emery. Emery var väl i stort sett överens med Emery.
Grejen var ju att Emery var ju... Han blev lite sur för att han tyckte att de här... alltså att det läckte för snabbt då. Alltså det här med att han var aktuell för Newcastle-jobbet. Och så ska det delvis då varit att han insåg att han nog ändå ville stanna i Villarreal på grund av detta. Men också att han ska ha varit lite bekymrad över och tyckt att klubben inte riktigt vet vilken väg de vill gå. Se till vilken tränare de vill anställa. Och det gör man ju inte jätteförvånad. Det kan väl mycket väl vara så att vissa av de här människorna som är involverade i det här projektet just nu kanske inte kan sådär jättemycket om fotboll. Men jag tycker ju att anställa Eddie Howe känns ju ändå som ett hyfsat vettigt val. Alltså nu, han har ju blivit någon sorts... Folk ser ju honom bara som tränaren som fick Bournemouth för att åka ur Premier League. Men då glömmer man ju bort att han var ju tränaren som tog klubben från League 2 upp till Premier League och faktiskt etablerade dem där. Så att det här är ju en väldigt skicklig tränare. Så att jag tycker bara det är kul att han till slut får en ny chans, för att hans attraktionsvärde sjönk ju också markant då när de åkte ur Premier League.
Fast alltså, det ser man ändå som just tränare som fick dem åka ur. För jag tänker väl ändå att det just är hela liksom resan med Bournemouth.
Ja, han fick ganska mycket. Han fick ju sparken därifrån sen. Ja. Eller blev ju bortvingad. Så på något sätt blev ju han ändå symbolen.
Ja, men för det är ju spontant ett namn som om han inte skulle vara Newcastle-bound så hade det ju varit aktuellt för både Villa och Norwich. Liksom i det här läget egentligen, kan jag tycka.
Ja, det hade man nog kunnat tänka sig. Sen är det ju just det här att det som har varit Eddie Howes svaghet har ju varit transfermarknaden. Han har ju gjort en del...
Solanke.
Jordan Ibe. Har gjort en del rätt svaga köp under tiden i Bournemouth.
Och det går bra nu.
Om det, nu går Bournemouth bra. Men det Newcastle behöver är ju att bygga på den här truppen, för att den är inte speciellt bra. Även om man, tycker jag, borde haft 3 poäng med sig från den här matchen, för att Callum Wilson är ju helt fri när Sanchez fäller honom.
Det måste man ju också en shouta till Lewis Dunk alltså, som
får kliva in i mål. Ja,
det var fint på något sätt.
Det är något väldigt speciellt med utespelare som får kliva in i mål. Det är ju det älskar man ju.
Ja,
men jag kan bli frustrerad alltså på att det får en sån utdelning att nu blir han ju utvisad. Nu missar han ju 3 matcher då, Sanchez. Och det kommer ju kännas för Brighton. Men det hjälper ju inte Newcastle, som ju hade i matchminut, 2-3 minuter in på stopptid, gjort ett segermål. Han är ju helt ren, han är ju förbi. Och sen så blir han då fälld av Sanchez när han bara ska rulla in det där segermålet. Istället så blir det en frispark. Brighton reder ut situationen och räddar en poäng, och det är ju oerhört viktiga poäng för Newcastle i det här läget att få med sig 3 poäng här mot ett så bra lag som Brighton. Hade ju verkligen kunnat ge dem en skjuts i självförtroendet, och istället så lämnar man du nog med visserligen en stark poäng, men borde varit 3.
Var det här sista gången vi fick se Emil Kraft i en trebacklinje?
Jag vet inte, vi får se. Sen hade ju Brighton, alltså de hade ju dubbelt så många målchanser också. Så att,
Absolut, det hade ju varit, det hade ju varit ett litet rån, men det är ju klart, med tanke på alltså, Brighton hemma, det Newcastle var inte direkt favorit, men man kunde haft alla tre, jag vet inte.
Sen tycker jag verkligen att ni måste sluta. Jag vet att ni tycker om att dra upp det här med att Solanke, vilket floppköp han var. Men han ligger trea i skytteligan i Championship nu, så att jag tycker att han ska lugna er lite.
Jo, jag vet.
Ja. Jag har försökt att säga det varenda gång ni har varit på Solanke, så jag har försökt att säga också att nej, men han ser bra ut nu. Alltså nu gör han skäl för pengarna
för ett helt annat sätt. För de 200 miljoner som de betalade för honom.
Ja. Sista gången jag säger det.
Ja, men det är bra.
Mycket bra input där.
Och det är klart att det är så att han var en jättetalang och 20-21 år gammal eller sånt där när de köpte honom, så det är inte alls säkert att sen, i slutändan var en dålig affär.
Sen kommer ju fortfarande Eddie Howe att värva Nat Phillips i vinterfönstret till det Newcastle-försvaret, helt uppenbart. Och Rhys också.
Ja, vi får se. Leeds, Leicester 1-1. Jag vet inte riktigt vad vi ska säga där. Leeds,
Rafinha igen,
absolut. Så viktig han är för det här laget. Och Harvey Barnes för Leicester.
Ja, alltså vilket mål han gör också. Ja. Helt otroligt.
Det är mycket vackert. Ja, vi bara konstaterar i alla fall att det blev 1-1 mellan Leeds och Leicester. Leeds som ju har plockat några poäng och i alla fall lagt lite distans mellan sig och bottenträsket nu. Vi har inte fått sådär jättemycket frågor, för jag skickade ut frågan ganska sent. Dessutom har klockan sprungit ifrån oss lite grann här, men mycket handlar ju såklart om Ole Gunnar och huruvida United kommer sparka honom under den här säsongen. Vad tror ni? Kort svar, Frida, först du. Sitter Ole hela säsongen?
Jag tror inte att han sitter hela säsongen.
Makoto?
Han ryker i december.
Han ryker i december. Ja, där har vi våra gissningar i alla fall. Hörde ni, tusen tack för att ni har lyssnat, och tack Frida och Makoto.
Var det alltid frågor verkligen?
Det var alltid frågor. Ja, men det är egentligen, vi har fått jättemycket frågor om just det här. Det tänker jag behöver inte ta upp än, utan vi svarar bara.
Ju fler frågor, desto kortare svar får ni.
Ja, klockan blir så orörd. Vi hade så mycket att prata om idag, så att vi sparar frågorna till nästa vecka. Då är det ju landslagsuppehåll. Då kan vi passa på och kanske göra ett avsnitt med bara frågor. Jag bollar upp den här nu. Vi får se hur vi löser den pucken. Hur som helst, tusen tack för att ni har lyssnat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka på något sätt nästa vecka ändå.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.